Vi ska strax få höra predikan utav Sven. Kommer och predika över ett allvarligt ämne. Ska inte gå i allt för mycket förväg, men som inledning en bibeltext. Och det är från Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades. Och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde. Till våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ska vi be tillsammans? Herre, vi ber att du ska samla oss inför att lyssna till ditt ord och till förkunnelsen ifrån ordet. Vi ber, Herre, att du öppnar våra hjärtan, vi ber att du öppnar
förstånd.
Vi ber att du hjälper oss att förstå det du säger i ordet. Vi ber att du välsignar Sven som lägger ut.
Ja, idag är det Mikaelidagen. Och det är ju en dag som brukar göras väldigt gullig många gånger. Det blir de små barnens dag och egentligen så är det ju istället en väldigt allvarlig dag. Texterna, bland annat den som Olof läste nyss, hör ju till dagens predikotexter. Och Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken och hans änglar, läste vi. Vem är Mikael? Om det nu är Mikael i dagen, vem är Mikael? Jo, den här striden finns ju lite grann föregripen i Daniels bok i Gamla testamentet. Jag ska läsa bara några rader. 12:e kapitlet. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det är ju tilltal till Daniel som är jude. Mikael, försten som står som försvarare för dina landsmän. Och det betyder alltså att Israels folk kommer att ha någon sorts central plats i det sista skeendet. Israel är inte utspelat som folk i historien, utan här blir nu en strid i himlen och det blir en strid där just denne Mikael träder upp som försvarare. Men det vi ska fästa vår uppmärksamhet vid idag är kanske mera frågan om Mikaels motståndare. Draken och hans änglar. Och vi ska ställa frågan lite grann, var kommer djävulen ifrån? Och det är ju en fråga som inte går att entydigt besvara. Och därför så vill jag be er från början att ta det här jag säger som ett förslag, ett utkast, en möjlig tolkning. Om vi till exempel läser i slutet på brevet till Efesus, Efesiebrevet 6, så har vi ju där en av de få passager i Paulus brev där han omnämner mörkrets andemakter. 6 kapitlet 10 versen. Till sist blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på i sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens värld som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Ja, här tecknas ju bilden av att vi befinner oss på något sätt i ett mer eller mindre ständigt krig eller ständig konfrontation. Djävulens listiga angrepp. Och det vi behöver är ju tydligen i första hand defensiva vapen. Det är rättfärdighetens pansar, det är trons sköld, det är frälsningens hjälm. Till anfall har man egentligen bara ett par skor och ett svärd. Och det ska tydligen räcka, det gör det också. Guds ord är levande och verksamt och skiljer ande och själ med ben. Men här tecknas ju bilden nu av mörkrets andemakter som någon sorts hierarki. Furstar och väldigheter och världshärskare. Vi knallar tydligen uppåt i hierarkin. Det kan ju inte finnas hur många världshärskare som helst. Paulus sammanfattade med orden ondskans andemakter i himlarna. Men var kommer de ifrån? Hur har de uppstått? Det här är ju en fråga som mycket gränsar till det vi brukar kalla för teodicéproblemet, ondskans och lidandets gåta. Hur Gud kan vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen. Om vi går tillbaka till 12:e kapitlet i Uppenbarelseboken, 3:e versen. Och då läser vi alltså strax före den här passagen om Mikael och draken. Ett annat tecken visade sig också i himlen. Och se, en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner den på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött. Ja, en tredjedel av stjärnorna faller ner. Men draken, han finns ju redan. Och här står alltså inte särskilt mycket talat om var denna drake kommer ifrån, bara att han finns. Och då brukar vi gå till 2 texter i Gamla testamentet som vi ska läsa. Det är de som man brukar anföra när det gäller denna drake, denna djävul. Det ena är Jesaja kapitel 14. Där läser jag 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor, ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska göra mig lik den högste. Och så har vi talat om att ja, detta är en Guds ängel som plötsligt gör uppror och faller i synd. Det är bara det att om man ska få den tolkningen att stämma så måste man bara läsa precis bara de här verserna. Läser vi texten runt omkring så ser vi att det handlar inte om djävulen. Utan det handlar precis som det står i början av texten. Det handlar om kungen i Babel. Så att om vi bara läser vidare. 15 versen och framåt. Men ner till dödsriket blev du förd längst ner i graven. De som ser dig stirrar på dig, de granskar dig och säger. Är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka? Som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer. Han som aldrig släppte hem sina fångar. Hedna folkens alla kungar ligger alla med ära var och en i sitt vilorum. Men du är bortkastad från din grav, lik en föraktad gren täckt av dräpta män som genomborrats av svärd och förts ner till gropens stenar. Du är lik ett förtrampat as. Du ska inte som det få vila i en grav, till du fördärvade ditt eget land och dräpte ditt eget folk. Den andra texten som vi brukar läsa har en liknande karaktär. Jag ska slå upp den också. Det är hos Hesekiel i det 28 kapitlet. Där vi börjar i slutet på 11 versen. Så säger Herren, Herren. Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du höljd i alla slags ädelstenar. Karneol, topas, kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Ja, här hittar vi en kerub som nu var fullkomlig, men till dess att orättfärdighet blev funnen. Det är bara det att på samma sätt så handlar den här texten inte om kungen i Babel utan om kungen i Tyrus. Alldeles innan så står det så här: Herrens ord kom till mig, han sa: Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus. Och om vi bara läser lite grann i början av kapitlet, jag tror jag börjar från början. Herrens ord kom till mig, han sa: Du människobarn, säg till försten i Tyrus, så säger Herren, Herren. Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Se, du menar dig vara visare än Daniel. Ingen hemlighet är dold för dig. Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik. Guld och silver har du samlat i dina förrådshus. Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom. Och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull. Därför säger Herren, Herren så: Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar, se, därför ska jag låta främlingar komma mot dig, det grymmaste folk. De ska dra sina svärd mot din visdoms skönhet och orena din glans. De ska störta dig ner i graven och du ska dö en våldsam död mitt ute i havet. Ska du då säga till den som dräper dig: Jag är en gud? Du som är en människa och inte en gud, i händerna på den som genomborrar dig. Du ska dö som de oomskurna dör, för främlingars hand, ty jag har talat, säger Herren, Herren. Ja, också detta handlar om en människa. Och om man ska få det att handla om djävulen så måste man alltså precis klippa ut 3 verser och avstå från att läsa resten. Och det är vi ju oftast överens om att det är dålig bibeltolkningsteknik. I olika kristna debatter så brukar man ju alltid beskylla varandra för att ta ut texterna ur dess sammanhang. Och det har man ju verkligen gjort här. Så frågan är: vad kan vi nu dra för slutsats? Vad säger nu Bibeln? Vad kan vi finna istället? Vi ska bläddra nu till Johannes evangelium, till det 8 kapitlet. Jesus befinner sig i en accelererande dispyt, kan man säga, med några människor som fram på slutet böjer sig ner för att ta stenar och stena Jesus. Att det är konflikt på gång. I den 44 versen så säger Jesus så här till sina motståndare: Ni har djävulen till er fader. Vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens far. Det här är ju en text som har använts i kyrkans antisemitiska tradition, inte minst sedan Augustinus dagar. För Augustinus var en av dem som påstod att alla judar, till skillnad från alla andra folk, har djävulen till sin fader. Men det är naturligtvis inte sant, utan det här gäller ju den människa som guden ännu inte har fått ta hand om. Men vi lämnar det. Vad sägs nu om djävulen? Han har varit en mördare från början. Och den början är precis samma ord i grekiskan som vi finner i Johannesprologen. I begynnelsen var ordet, och i skapelsens början. Han har aldrig, vi ska se nu, stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. Det här är ju en text som rätt så tydligt talar emot att djävulen skulle ha varit god och rätt och okej från början. Och sedan. Nu påminner jag om vad jag sa när jag började, att det här är ett utkast. Det här är en tankelinje. Kunskapen om mörkrets makter är avsiktligt mycket ofullständig i Bibeln, därför att vår salighet beror inte på vad vi vet om djävulen, utan den beror på vad vi vet om. Men vad har denne djävul för vapen? Jo, han har lögnen till vapen. Han har inte möjlighet att göra vad han vill
i skapelsen.
Han är en ängel, han är ingen gud. Han är skapad, han är inte evig. Men han kan ju ha oss till medarbetare. Och för att få det så behöver han ju bara komma med några lockande lögner. Och nappar vi på dem så kan vad som helst hända. Krig och mord och folkmord och stöld och bedrägeri och svek av alla slag. Han är lögnens fader. Och lögnen är alltså en farlig inkörsport till all sorts synd. All synd tycks bygga på lögn av något slag. Nu är det alltid farligt att bygga stora teologier på enstaka bibelord. Men åtminstone kan man säga så här, att Johannes tycks ha fäst sig vid det här ordet hos Jesus. För han upprepar det i sitt första brev, i det tredje kapitlet, den åttonde versen. Vi ska se hur det här står. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Det är naturligtvis samma bibeltext en gång till, om jag får uttrycka det så.
Johannes upprepar.
Men han har åtminstone fäst sig vid det Jesus säger. I brevet i Kolosse kommer Paulus lite grann in på den här frågan. Första kapitlet från 13 versen. Han, det vill säga Gud, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, först född före allt skapat. Du, i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allting består genom honom. Nu känner vi ju igen det här uttrycket tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Och förstår att här inryms åtminstone också mörkrets andemakter. Allt är skapat i honom. Allt äger bestånd i honom. Allt är också skapat till honom. Och i andra kapitlet, Kolosserbrevet, kommer tanken upp till ytan lite lätt på nytt. Verserna 8-10. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldighet. Alltså, djävulen finns inte därför att Gud inte klarar av honom. Utan vi tenderar att tänka så här att ja, djävulen kom till i ett ögonblick då Gud var ouppmärksam. Och sedan så har det pågått någon sorts ställningskrig. Lite typ västfronten på första världskriget. Fronten böljade lite fram och tillbaka, men där egentligen... Men det är ju inte så att de sitter med vardera 50% av makten. För i det ögonblick vi säger det så har vi fått två gudar. Gud har 100% av makten. Men vad gäller kampen, där tycker jag att det är värdefullt att citera en gammal psalm som jag tror har försvunnit ur psalmboken sedan länge tillbaka. Två väldiga strida om, för det är det går ut på. Det handlar om att du och jag ska ha en... Därför att om du ska göra något av kärlek så måste du ha valfriheten att inte göra det där som var din kärleksgärning, om jag får uttrycka det så. Har du inget alternativ så blir det inte kärlek, utan då blir det ju tvång. Även om det inte är något tvång. Utan om vi verkligen ska bli Guds avbilder, och det är ju meningen, så ska vi kunna synda, men inte längre vilja. För Gud kan göra vad han vill. Det står faktiskt då. Herren kan göra allt vad han vill i himmelen. Men vad vill han? Jo, hans godhet inskränker hans agerande. Han vill inte synda, och därför syndar han inte. Och målet för vår vandring är att vi ska komma fram till en punkt där också vi kan på den här punkten vara Guds avbild. Att vi kan synda, men synden har inte längre någon lockelse. Vi kan notera, ja visst, det där skulle jag kunna göra, men jag gör det inte för jag vill inte. Och det är inte ett plikt, det är inte tvång, det är inte skam, det är inte rädsla för vad folk ska säga, utan det är kärlek. Och jag tror det är så här att vi lever det här livet. Vi går genom den här underliga blandningen av ljus och mörker som det här livet gestaltar. Av skapelsens skönhet och av allt detta. Hela jorden är full av hans härlighet. Samtidigt som Johannes skriver, skapelsen är i den ondes våld. Vilket är det? Ja, det är båda delarna. Därför att vi ska välja. Och vi väljer naturligtvis fel. Både en och två och tre och fyra och fem gånger. Vi väljer ju ideligen fel. Men då ska vi minnas det här att vi lärde oss gå en gång i världen genom att ramla. När vi ramlat tillräckligt många gånger så blir benen lite stadigare. Och så småningom så kan man gå riktigt bra. Sen kommer kanske rullatorn på slutet, men det är en annan sak. Vi lär oss att gå igenom. Och kanske vi lär oss det här att välja kärleken, kärlekens väg. Genom att välja andra vägar. Bara för att konstatera hur tokigt det blev. Hur smärtsamt det blev. Men så finns Gud där med sin ord. Gud ställer fram ett alternativ. Och det här är ju ingen lättköpt teologi. Jag är väl medveten om det. Därför att här inryms ju krig. Vi ska inte göra det för lätt. Vi ska inte komma fram till att ja visst, så här måste det vara.
Det här är ett utkast.
Det här är en tanke. Men var en djävulen kom ifrån så kan vi i alla fall vara klara över att det var Gud som ställde kunskap. Och sa till människan, du får inte äta av den. Visste han hur det skulle gå? Ja, naturligtvis visste han det. Är man allsmäktig så är man. Och han väjde alltså ändå inte för att ställa det trädet där. Inledningen till Jobs bok är ju märklig i det här sammanhanget och naturligtvis ofta citerad. Första kapitlet, 6:e versen. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren och åklagaren, Satan alltså. Det samma ord. Kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren, från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Då sa Herren till åklagaren, har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjord här breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nåväl, allt vad han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Och de av oss som har läst fortsättningen vet att nu inträffar en rad olyckor både med hans barn och med hans ägodelar. Men han förbannar inte Gud. Alltså, Satan kan inte göra vad han vill.
Det är ju
poängen. En poäng i det här. Utan ska han kunna drabba Jobb så måste han ha klartecken från Gud. Varför ger Gud det klartecknet, säger vi? Ja, tydligen är det så att det ska tas reda på om Jobb älskar Gud för att det lönar sig. Om han älskar Gud för att det medför rikedom och kameler och all sorts. Eller om han älskar Gud för att Gud är Gud. Gud älskar dig utan att snegla på dina gärningar. Och ett av målen med våra liv är ju att vi ska komma till den punkten där vi också älskar Gud utan att snegla. Och nu är det frågan, hur Jobb älskar Gud? Och det kan tydligen, åtminstone för Jobbs egen del, bara avgöras genom att de välsignelser som han kanske vid det laget började betrakta som självklarheter. Det här är ju en berättelse, en utläggning som kan skapa stor oro hos oss. Vad kan nu komma att hända i mitt liv? Vilka olyckor kan vara på ingående för att det ska avgöras? Jag tror inte vi behöver tänka så.
Inte ens att vi ska.
Utan att vi snarare bör ta en sån här text till intäkt för en liten självrannsakan och en bön. Herre, lär mig att älska utan att tänka på vilka vinster livet ihop med dig kan ge. Frigör min kärlek. Just vinster som annars så lätt fördunklar. Om vi läser sen i andra kapitlet så möter Herren åklagaren igen. En dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Också åklagaren var med bland dem och trädde fram inför Herren. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade, från en färd utöver jorden där jag vandrat omkring. Herren sa till åklagaren, har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Ännu står han fast i sin fromhet, fastän du har uppäggat mig mot honom för att utan skäl förgöra honom. Gud är glad över att han består provet. Och det är ju ur den här typen av resonemang som vi talar om prövningar. Även om prövningar i regel inte riktigt ser ut som allt detta som drabbade Jobb. Det verkar alltså så här att djävulen i första hand kommer till oss med sina lögner. Och om vi tacksamt tar emot dem och börjar att handla på dem, I hopp om de vinster som lögnerna alltid förespeglar oss. Har djävulen sedan någon sorts hållhake? I det här fallet så Jobb hade ju inte syndat. Utan frågan var om han möjligtvis skulle tänkas komma och göra det. Men det var ju ett specialfall. Jag tror den här berättelsen är till för att förklara för oss att också den frommaste och mest rättfärdiga kan drabbas av lidanden. Jobs vänner är ju hela tiden på hugget och ska tala om för honom att han måste ha syndat eftersom han har drabbats så svårt. Och poängen med boken är alltså att det hade han inte. Och det behöver man inte ha. Det finns ingen sådan enkel koppling mellan synd och lidande. Men när vi läste i början i Uppenbarelseboken om våra bröders anklagare och när han kallas för åklagaren, så ska vi veta att han skaffar sig hållhakar på oss för att sedan kunna anklaga oss inför oss själva och inför Gud. Men han är inget problem för Gud. Två väldiga strider om människans väg. Och det är alltså riktningen på vår kärlek som är det väsentliga i sammanhanget. Herre, vi ber att du formar oss till avbilder av dig. Att vi ska komma fram till målet för den här vandringen. Att frestelserna inte längre är frestelser, helt enkelt. Att vi har erfarit så mycket av syndens makt och syndens konsekvens. Att synden inte längre lockar oss. Utan att vi i jublande tacksamhet gläder oss åt att få leva i ett rike där synden inte finns. Inte därför att det finns poliser överallt, utan därför att våra hjärtan är renade. Och alla andras med. Därför att du är ljuset i våra liv, oinskränkt och utan att tynga något. Herre, hjälp oss att förstå hemligheterna med det här livet och med den här vandringen. Hjälp oss att hantera, Herre, de här texterna som jag nu har läst på rätt sätt och utan att förskräckas av dem. Låt oss se på dig, Herre.
Låt oss se på dig, Herre, och bara på dig. Och Bibeln uppmanar oss just till detta. Det var också det som evangelierna, när Petrus går på vattnet. Svårigheterna, då går det inte så bra. Men han får Jesus ta tag i honom, han får rikta blicken på Jesus igen. Och jag skulle vilja läsa en text som jag tycker är en av de starkaste texterna i Bibeln. Och den handlar om varför vi riktar blicken på Jesus. Om den seger otroliga som Jesus har här vunnit evigheten på något vis, tror jag. Hur allomfattande den är. Hur evig den är. Och vilka konsekvenser den har för oss. Jag ska läsa ifrån Romarbrevet kapitel 8. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött, och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval, dagen har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.